Vi kallar det för anonyma, samtidigt lämnar man ut sitt IP-nummer.
Ja, så egentligen så är man nästan mindre anonym när man är oinloggad. Hej och välkommen till Wikipedia-podden, ditt samlaralbum med full svit av information om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einari.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia 10 år. De senaste veckorna har jag skrivit min tredje artikel i rad som anknyter till collegefotboll. Så nu börjar väl det bli en serie då.
Vad får det att fortsätta med det här hela tiden?
Ja, det saknas ju mycket och jag tycker fortfarande att det är en rolig liksom ett kulturhistoriskt mabrovink.
Ja, så det är lusten att lära som får dig att fortsätta?
Ja, det kan man säga.
Du är liksom fortfarande nyfiken på ämnet och sen så dokumenterar du medan du håller på.
Precis, och försöker förstå det då, för att det är konstigt det där att hur det hänger ihop och med alla de här olika ligorna. Och nu har de börjat tydligen, har jag förstått, att det börjar faktiskt bli någon sorts final nu även i collegefotboll. På riktigt, med, liksom, med slutspel och en final då.
Mm-hmm.
Och slutspelet är just, då har de valt 6 sådana här bowls. Och så får de plocka ut, eller då får de vad blir det? De får vara semifinalerna då. Så att då blir det de 4. Då blir det 8 bästa lagen, va? Som möts. Mm. 4 bästa lagen som möts i ligorna. Och det är de som har vunnit respektive av de här stora ligorna då. Och sen så möts de i ett slutspel och som sen blir den sista final då. Och den finalen är i olika varje år. Men just semifinalerna har de valt att ta de här några bowls. 6 stycken som alternerar. Ja, så att, vi får se hur länge det håller då. För det där är liksom upphandlingar och sådär.
Idag i Wikipedia-podden om så ska vi prata om de mystiska anonyma användarna.
Ja, precis. Och det är väl kanske inte så mystiskt egentligen. Det enda är att de är inte inloggade. De har inte skaffat ett konto.
Är det mer korrekta benämningen kan man säga?
Ja, icke-registrerade kanske.
Oregistrerade användare tror jag står i någon tabell.
Ja, och det vanliga är att för att kunna redigera någonting så ska man på något sätt vara registrerad. Eller ha ett konto.
Ja, just det, på andra plattformar.
På andra plattformar, ja. Det är det vanliga. Men på Wikipedia har det av tradition då varit okej att redigera oinloggad. Och det är väl antagligen då den här historiska att det ska vara lätt att börja redigera.
Mm.
Och det är väl därför jag vill att man ska behålla det och möjligheten också. Mm. För det är inte alla som vill, det är inte alls självklart. Det är ju lite klumpigare än att vara inloggad.
Just det. Ska vi ta upp lite av skillnaderna på verktyg, kanske?
Ja, just det.
Vad får man direkt tillgång till om du loggar in, skapar ett konto som du inte har när du är anonym?
Ja, vad är det? Man får en sandlåda, man får en bevakningslista framförallt, va?
Mm.
Och inte mycket mer, tror jag. Och sen efter några dagar så får man möjlighet att flytta sidor.
Just det.
Och inte mycket mer sen heller, va?
Ja, du kan ladda upp filer. Nu har vi inte det påslaget på svenskspråkiga Wikipedia i alla fall. Du kan patrullera, som vi säger.
Ja, just det.
Och man kan spara böcker och lite sådana där saker.
Men... Och man kan naturligtvis ha en mailadress och man kan göra lite finesser. Man kan ju användaranpassa sin upplevelse då av Wikipedia på ett helt annat sätt.
Ja, och du kan som du sa, man kan mejla och kanske den mest irriterande saken när man är oinloggad, om du lägger till en extern länk så får du skriva en captcha.
Ja, okej, okay. Det är då man får göra det.
Läsa en sån här liten gåta.
Ja, precis. För jag höll på att undersöka lite hur det var att redigera med IP-nummer och jag varit förvånad över att det var så lite skillnader. En skillnad är ju att man hela tiden får en varning att nu är du oinloggad. Det betyder att ditt IP-nummer syns. Vi kommer registrera det och visa det.
Mm.
Så det är det man betalar då att, på något sätt. Vi kallar det för anonyma. Samtidigt lämnar man ut sitt IP-nummer.
Ja, så egentligen så är man nästan mindre anonym när man är oinloggad.
Ja, precis. I någon sorts säkerhets- eller integritets i varje fall.
Mm. Vi kommer komma tillbaka till det här i senare avsnittet. För att vi har en mjukvarunyhet som berör det här. Men vi fortsätter på de anonyma.
Och sen så kan ju då publika IP-nummer om man inte har något konto och man kör hemifrån och sådär, kanske allt går bra, så kommer man till biblioteket så funkar det inte, bara för att där är hela IP-nummer-rangen blockerad. Så eftersom någon annan har klottrat ifrån den här biblioteksdatorn innan.
Mm. Och beroende på hur vilken plats man är på, så kan det där beröras på olika ställen. I små kommuner så kan det vara så att klottas den från en skola, så kanske alla datorer i kommunen berörs av en blockering.
Ja, precis. Ja, just det, för då är hela kommunens IP-nummer som är drabbat. Så det är även receptionisten på kommunen då, eller vilken anställd som helst i kommunhuset.
Ja, i värsta fall. Nu vet jag inte när senast vi hade någon större sån i Sverige här. Men jag tror historiskt sett så har någon gång så har, om det var hela Sydjemen var blockerat för att de hade inte så många IP-adresser ut.
Jaha, hoppsa. Ja, och sen är det ju också så det med anonymitet då, så finns det ett Twitter-konto som heter Hela riksdagen redigerar.
Ja, just det. Och då är det ju så att IP-numren på datorerna som finns i riksdagen är ju kända.
Ja, precis.
Då gick det att sätta upp en bot som bevakar de oinloggades redigeringar därifrån. För det är ju publikt på Wikipedia.
Ja, precis. Och det är bara och det är du som har gjort den botten eller den Twitter-kontot?
Jag har gjort den som just heter Riksdagen redigerar, och inspirerad av den amerikanska parlament, eller engelska kanske det var, brittiska parlament edits.
Ja, och då fanns det någonting innan som hette Wikiscan eller något, i mitten på 2000-talet, där man på ett helt annat sätt kunde se direkt vilka som redigerade. Och det användes för att spåra just sån sak, konflikt av intresse och intressekonflikter mot företag och mot statliga institutioner. Jag vet inte, har du fått några reaktioner på den här Riksdagen redigerar? Extern,
det var väl lite hype just då när jag skapade den, men sen efter det så har det varit väldigt lugnt.
Har det noterats utanför Wikipedia så att säga?
Ja, det har skrivits lite grann i tekniktidningar då.
Jaha, ja, det var då. Ja, men vad roligt. Ja, den är ganska kul ju. Det är ju också, man tänker riksdagen, och det är de här 349 då, någon av dem som har skrivit. Men det är klart att det är väldigt många anställda i riksdagshuset, och det är även deras biblioteksdator, tror jag.
Jag tror att det är så, ja.
Och den är väl publik, eller? Hyggligt publik.
Jag tror i alla fall att det är åtkomligt även för alltså sådana som definitivt inte är riksdagspolitiker.
Ja, och sen är det så att om man redigerar med IP-nummer så har man ju på något definition på Wikipedia så har man lite sämre rykte.
Mm.
Automatiskt. Dels för att man inte har någon, vi är en meritokrati då, och man har ju inte då byggt upp den meritvärdigheten. Det är väldigt svårt att lära sig känna igen IP-nummer även om de är återkommande.
Mm.
Och reflexen är att det är enklare att rulla tillbaka ett IP-nummer utan att titta efter så himla noga.
Mm. Och sen så är det väl lite grann så att i de här listorna som man kan sätta upp senaste ändringar av sin bevakningslista, så kan man få speciella färgmarkeringar för IP-nummer också. Så ibland så är det ju lättare att se att de sticker ut.
Ja, precis. Och det är just därför att man är en misstänksam som de har den här markeringen.
Mm.
Jag såg en undersökning då från mellan 2004 och 2007 på engelska Wikipedia.
Mm.
Och då är det så att 80% av IP-nummers editeringar är inte klotter. Men 80% av klottret som gjordes då gjordes av IP-nummer.
Ja, just det.
Det kanske är någorlunda lika nu.
Och så hittade vi lite nyare statistik, men ändå bara statistik som går fram till 2016 från svenskspråkiga Wikipedia. Och den ser väldigt likadan ut. Där kan vi se att ungefär 18% av de redigeringar som anonyma gör återställs. Och de utgör 60% av återställningarna.
Ja, precis. Och då är det klart att alla återställningar är ju inte klotter i och för sig då.
Men, nej, men kanske någon. Kan ju ha lite test och sådär också. Jag har sett flera gånger när jag har varit ute och letat efter klotter att ett IP-nummer går in och i en artikel och till exempel skriver hej! Och innan man hinner återställa det så har IP-numret själv återställt det.
Ja, precis. Det har jag också sett faktiskt. Och ibland så kanske till och med ett annat IP-nummer. Jag vet inte om, om de hinner byta eller om det är någon som sitter bredvid i plugget som gör det.
Just det. Och det är ju en annan liten nackdel där om man är oinloggad. Och som gör det svårt med den här meritokratiska biten. Det är ju att även om man bara sitter hemma på sin laptop så händer det ju lite då och då att man får ett nytt IP-nummer. Nu för tiden så har ju de flesta bredbandsbolagen dynamiska IP-nummer.
Ja, precis. Och ja, precis. Jag vet inte hur ofta det sker, men det är väl varje gång man startar om, eller det kan vara varje gång man startar om routern i alla fall. Och det gör inte jag så ofta i och för sig då.
Nej.
Men sen tror jag att det är många som också vill byta hela tiden och så. Mm. Jag tycker man ska vara väldigt tillåtande för IP-redigeringar. Det finns ju ett visst motstånd. Det är många som vill stoppa all IP-redigering.
Är det många? Källan ja, behövs på den.
Ja, men det är en samling i varje fall. Jag vet inte vad man räknar med många, men det är fler än tre då.
Okej, okay. Det kanske är några få högljudda.
Ja, eller jag vet inte om de är särskilt högljudda, men det är i alla fall, det dyker upp ofta i de här diskussionerna.
Mm.
Och ifrågasätts då, varför vi håller på med de här IP-numren som det mesta är klotter och vi måste hålla på. Vi har ju till exempel infört läsårsblockeringar av IP-nummer från skolor.
Mm.
Tycker jag är lite olyckligt egentligen då, men jag är inte den mest aktiva klotterbekämparen, så att man får ligga lite lågt då kanske ändå, men även om jag gillar det och så. Men däremot så när man gör massa redigeringar regelbundet på metasidor och är med i diskussioner och är med kanske i administrativa diskussioner, då tycker jag nästan att det är svårt att säga att man ska vara tvungen att logga in, men jag tycker man kan, då kan jag bli lite irriterad att man inte är inloggad.
Mm.
Och jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är lite grann ett missbruk av det här systemet. Att det ska vara ett enkelt sätt. Att man ska börja kunna redigera. Man ska inte bara hålla på med inloggningar. Men när man börjar engagera sig liksom i gemenskapen, då tycker jag man hamnar i en annan sits.
Mm.
Samtidigt så tycker jag att det är de här några få då, som jag menar missbrukar systemet, tycker jag inte ska få stoppa all annan redigering. Så att och jag tycker att man ska även med IP-nummer få redigera på metasidor till att börja med liksom, innan man vet vad man, innan man har bestämt sig eller vad man ska säga, innan man har hunnit etablera sig så att säga.
Mm.
Ja, och risken med det är ju naturligtvis att det kommer att bli, alltså det i sig kommer att leda till att ingen får redigera med IP-nummer. Jag tycker ett olyckligt utnyttjande av en god princip av någon sorts principiella skäl. Och det finns till och med en vad ska man säga, en förening på engelskspråkiga Wikipedia, kan man kalla det, en association. Och den heter just det att, nu ska jag försöka prata engelska igen, jag är inte så hemma på det vad jag märkt. Good faith Wikipedians who remain unregistered on principle. Alltså de väljer att vara oregistrerade av ren princip för att de vill... Och då är de liksom, gör bara goda redigeringar, för de vill visa att man kan göra goda redigeringar som en oregistrerad också. Och jag vet inte, jag tycker, inte helt nöjd med det faktiskt. Jag gillar inte principen, det är en annan. Och de som då väljer att vara IP-nummer och ändå aktiva så att säga, är inte sällan användare som faktiskt är blockerade. Då går de under radarn lite grann då, och så länge de inte sticker ut för mycket. Och en del känner sig lite utpekade kanske och känner att de slipper in någon gammal ryggsäck om de skulle ha ett användarnamn. Och som skulle då till slut kunna kopplas till det här gamla kanske användarnamnet där de har en besvärlig ryggsäck då. Jag vet inte, det känns så. Och det är synd tycker jag, men det är ändå värt det så länge vi tillåter IP-redigeringar så att inställningar kedjeelitet.
Mm.
Ja, så känner jag.
Ja, bara lite snabbt statistik då här bara innan vi knyter ihop säcken. Så ungefär 8% av alla redigeringar på svenskspråkiga Wikipedia är gjorda av IP-nummer. Att jämföras då med 37% av användare och 55% av bottar. Och för tillfället så står de för ungefär 350 redigeringar per dag.
Ja, och jag tycker det är otippat lite då, men
mm.
det ser ut att vara med när man tittar i senaste ändringar,
mm.
tycker jag.
Men jag tror att det är lite grann en bias, att det är lätt att se dem.
Ja, säkert.
Vad händer ja. På svenskspråkiga Wikipedia, Magnus?
Ja, där har det varit en väldigt het debatt om grensidor.
Mm-hmm.
Och om jag förstår rätt är det är otroligt lång. Det är hur många kilobyte som helst.
Mm-hmm.
Och det har framförallt handlat om medeltida herremän då. Och då har varit en reaktion på att de fick för mycket. Alltså en grensida ska egentligen bara vara en lista på saker som heter samma sak. Och sen mm. så ska det finnas en länk till en annan artikel.
Just det.
Men det är inte alltid, det finns en artikel. Det kanske inte ens alltid är lämpligt med en artikel. Men man vill ändå tala om att det här ordet finns eller så. Och då var det en användare som skrev då lite mera på varje rad om varje person som skulle länka sig iväg. Och så var det en stark reaktion mot det. Och sen så har man diskuterat hur mycket får man egentligen skriva, hur mycket uppgifter ska man lämna i en grensida som egentligen bara ska vara länk till en annan artikel.
Mm.
Och hur mycket rödlänkar får det vara och hur mycket av de här rödlänkarna kan man tänka sig någonsin blir en artikel. Så mm. att det ens är lönt att ha med då.
Mm.
Och ja, det, man kommer inte fram till något direkt mer än att ibland är det bra att skriva lite mer och ibland ska man skriva lite mindre. Så att så det kommer nog stanna med att det kommer överleva de här lite längre i de här fallen då. Så kommer det vara lite längre text på varje roll.
Mm.
Ja, sen var det också då lite grann om det skulle vara bilder i dem och sådär. Att det skulle vara extra störande då.
Just det.
Eller störande vet jag inte, men kanske ovidkommande eller så. Mm. Jag kan tycka att man kan ha lite bilder om det är så. Då var det vapensköldar då. Jag tycker det är mer tokigt att ha såna här små vapensköldar som är lika stor som texten. För att en sån bild är så svår att se vad den är för något. Det blir bara en liten färgblobba.
Ja, just det.
Men så gör vi ju inom sport och med länder och sådär. Så sätter vi gärna dit flaggor och föreningsloggor och sådär.
Ja, i alla fall flaggor är väl ganska vanligt. Vi har väl haft en annan diskussion om politik.
Ja, precis. Ganska nyligen.
Ja.
Och att de kan vara svåra att se då när det är smått. Mm.
Flaggor är ju ofta ganska grafiskt tydliga.
Ja, precis.
Jämfört med en heraldisk bild där man ska se om lejonet står vänd åt höger eller åt vänster.
Ja, eller om det är rosor eller bollar eller kulor. Eller...
Mm.
Så visst, men nej, så jag gillar inte de här. Jag tycker det blir för plottrigt. Så jag tycker att man ska ha det nästan aldrig egentligen.
Nej.
Men jag förstår också att det är roligt att lägga dit dem och det brukar se ut sådär i tabellsammanhang och sådär. Så att, men jag vill gärna att man ska vara restriktiv då.
Mm.
Och det har jag verkligen inte konsensus heller. Men vi får se som sagt, jag tror inte det händer så mycket mer än att...
Nej, men en ganska tuff diskussion har det varit om ett ämne som man kan tycka inte ska betyda så mycket.
Nej, precis. Och det är typiskt Wikipedia. Och i det här fallet så är det kanske lite grann gammalt groll också.
Så kan det kanske vara. Jag fastnade lite grann i början för att bara tidigt i diskussionen i det första längre inlägget så är det en mening med 6 stycken bisatser. Så att man får läsa ordentligt vad man ska hänga med.
Ja, och det är inte säkert att det har lyckats helt logiskt. Ja, och så internationellt då?
Och där vill vi först påminna om att ansökningsomgången för stipendier till Wikimania har öppnat. Så att nu går det att gå in där och fylla i den. Och den har öppet till 17 mars.
Ja, så den kan man väl flagga för fram till dess då?
Mm, och den är inte så komplicerad att fylla i. Det är kan man säga, det är fyra stycken fält där man ska beskriva lite längre vad man behöver göra, men annars är det mest bara så här, korta svar på frågor.
Ja, men det är väl de långa som är både viktigast och svårast kanske.
Absolut, så är det ju. Och där är det ju lite grann att där behöver man tänka till lite grann. Vad har jag gjort och vad vill jag göra framöver?
Ja, precis.
Men man kan gå in och kika på frågorna så att man får en hum om det innan man sätter igång.
Och sen har vi fått nya user groups.
Tre stycken nya user group har landat den här veckan. Jag tror att det kommer i någon slags klump om att Affiliations Committee har haft något möte och klubbat dem.
Ja, just det.
Först har vi då Lesan Page User Group, tror jag att det uttalas. Det är en user group som skriver om ämnen relaterade till kvinnor och gender issues.
Ja, just det. Och det är lite en lustig stavning där, så det är säkert någon ordvits på franska.
Säkert så. Och det är just då för det fransktalande community. Ja,
och det är väl utan sida typ betyder det, så att det är väl
säkert så. Jag trodde det var någon, skulle vara en spansk då, för att det står Pages ES där, men så var det inte.
Ja, just det. Det är stort E. Ja. Mm. Ja, och sen så har Nya Zeeland en user group, men det är inte ett chapter då.
Det är inte ett chapter, men som jag fattade så täcker det hela Nya Zeeland och de kanske inte har något chapter, så att de börjar som en user group och så får vi se om det blir ett chapter. Det officiella namnet är lite krångligt. Det är Wikimedia User Group of Aotearoa New Zealand.
Ja. Och det är det maoriska namnet då, såklart, på Nya Zeeland.
Aha, det visste inte jag.
Nej, jo, det betyder någonting med mulet eller något sånt där.
Okej. Okay.
Ja, det var moln på ön när de kom dit.
Ja. Mer sen på himlen får vi när det är den sista usergruppen, för det är Wiki Cemeteries usergrupp. Alltså en
lite mörkare grupp kanske.
Ja.
Men cemeteries är ganska stort på Wikipedia, det märker man faktiskt.
Mm.
Det är mycket bilder på gravstenar, och du och jag har ju faktiskt sprungit runt på några kyrkor och fotat.
Det är ju tacksamma objekt. De springer inte ifrån en och ställer sig i tokiga vinklar. Man vet vad man har dem.
Ja, och sen så är det en del historia och släktforskning och sånt där också, såklart. Mm. Så det är stort på Wikipedia av någon anledning. Eller ja, eller just det.
Ja, det knyter ju ihop många, många kändisar på samma ställen och sådär på något sätt.
Ja, precis. Ja, precis. Det finns ju några fantastiska sådana i Paris, ett par.
Mm.
Kyrkogårdar, troliga, usch. Ja, men det är de. Sen har vi mjukvarenheter.
Och nu kommer vi tillbaka här då, som vi påade lite grann tidigare i avsnittet. Och jag tror att vi har nämnt det här tidigare i höstas också. Men nu har man på nytt kommit ut och sagt, vi vill ha lite mer feedback på det här då. Och det handlar ju om IP-numrenas synlighet. Alltså när man redigerar som oinloggad så lagrar vi ju, som vi sa då, och visar IP-numret. Och då är en fundering här att vi är ju egentligen som rörelse väldigt integritetsmedvetna och noga. Och då är frågan, kan vi hitta på något annat sätt som inte gör det mer krångligt för oss att patrullera efter klotter, men så att vi ändå slipper att visa upp dem publikt?
Ja, precis. Så det är intressant. Det var ganska som vi ungefär som vi pratade om. Men däremot så var det dessutom ännu lättare att få till sig, och i varje fall det är fortfarande bara på ett oerhört enkelt exempelstadium, men som de visade så är det mycket lättare att få den här basinformationen var den är ifrån och sånt där, för nu måste man in i ett externt verktyg och liksom försöka läsa en väldigt konstig databas, men så lite grann blir det som att fingeravtrycket tas bort, men signamentet blir lättillgängligare.
Mm.
Kan man kanske säga.
Just det.
Och poängen är väl att man vill inte skydda dem från Wikipedia, utan man vill skydda dem ifrån externa intressenter då.
Mm.
Det är den integriteten man vill åt, att vill försvara.
Exakt.
Och det känns ju jättebra, tycker jag, absolut. Så att, men det var väl lite mer, det var bara IP-maskningen det var väl lite andra grejer också i det där
Det är lite andra, när man ändå håller på och jobbar på det här så försöker man hitta, dels så finns ju något som jag har nämnt förut, något som kallas för ORES, någon slags automatklassificerare, eller automatklassificerare, med stöd av mänskliga bedömningar av redigeringar, om de är bra eller dåliga, så kör man en maskininlärningsalgoritm och på så sätt försöker förutspå kvaliteten på en redigering.
Ja, just det.
Det vill man baka in här, och sen så vill man försöka hitta på någon slags databas för att dokumentera sådana som återkommande kommer tillbaks och missköter sig.
Ja, precis. Och där blir då debatten, vem ska få se det då? Och då har man också lämnat öppet, och Victor, man har sagt det, hur vill vi ha det här? Ska det vara alla ska se det, eller ska det bara vara bekräftade användare, alltså de som har registrerat ett konto och varit med ett tag? Eller bara admins, eller ska man hitta på en ytterligare roll och sådär. Så det kan man fundera på. Jag vet inte, jag känner väl spontant att det kan vara ganska öppet. Man känner att det finns en risk att de som gillar att trolla kan då dra nytta av att de vet ser hur man kan undgå de här då, databasen.
Mm.
Jag vet inte.
Nej. Men hur som helst, nu är sidan, de önskar återkoppling på vad man tycker så att man inte missar någonting viktigt. Framförallt
precis.
De som håller på med klottersanering. In och titta och se, skulle det här hjälpa eller skälpa på något sätt?
Ja, precis. Och har man en åsikt då, så ska man ju absolut göra den hörd. Sen har vi veckans Wikipedia-artikel. Och den är du som har valt.
Den här veckan har jag valt en artikel, och jag har valt en artikel som var den mest redigerade förra veckan.
Aha.
Och det var artikeln om Andrew Yang.
Ja, som är en,
Andrew,
ja, precis,
en kandidat i det presidentvalet som kommer upp här nu i USA. Jag tror att han hoppade av precis nyligen.
Han hoppade av, står det, och han var då demokratisk kandidat, har han tänkt sig.
Ja. Och om vi tittar på den här artikeln så är ju det en väldigt omfattande artikel. Det är en avsnitt från olika debatter och alla policies som uttalanden som Yang har sagt sådär. Men det som jag fastnade lite grann för nu när jag tittade, alltså jag upptäckte den på grund av att den var en av de mest redigerade. Men det var inte därför som jag valde den, utan jag bläddrade till historiken, och vi kommer ha i show notes här en bra länk. Och om man scrollar ner hela vägen i början på den länken så ser man att den skapades för ungefär 2 år sedan, och då var den bara 961 byte stor.
Ja.
Så att, liksom, den startade väldigt blygsamt, och sen så låg den lite blygsamt ett tag. Ja, ett halvår eller någonting sånt. Och sen så gjordes det lite... Eller nej, det gjordes ett lite tryck efter några dagar. Men sen låg den ganska stilla i ett halvår. Men ja, sen i oktober förra året då, och det är då som det började hända lite grann i USA, som det började pratades om det här. Då kom den här användaren som skapade artikeln från början tillbaka och har målmedvetet suttit och uppdaterat den här nästan dag ut och dag in sedan dess, och arbetat upp den från de 5000 bytes som det var då i oktober till närmare 100 000 bytes som det är nu, över 100 000 bytes nu till och med.
Ja, precis. Ja, det är ett enormt arbete och nästan bara en person.
Ja, och så lite grann här som du och jag har varit inne på, så är det spännande att se att här på slutet så kan man se, tack vare de här märkena som redigeringarna lämnar ifrån sig, att nästan 15-20 000 byte är gjort från mobilen.
Jaha, vad roligt. Ja, just det.
Så det är mycket som har lagt till här då. Så här. Och den här är ju en, eftersom den har varit så himla uppdaterad här, så lär den ju också vara aktuell på det sättet.
Ja, precis. Kanske lite ovikt då, varje debatt, jag vet inte.
Så kan det vara.
Men jag tycker inte skada. Det är en otroligt, alltså, det är inte så att varje debatt där skälper artikeln på något sätt. För den hade varit lång även utan dem.
Mm.
Så det är bara att gratulera Andrew Yang att han har blivit enormt omskriven just på svenskspråkig Wikipedia. Jag tror inte någon av de andra kandidaterna kommer komma upp i det ens om de blir presidenter.
Det är nog kanske möjligt. Jag har inte tittat på de andra kandidaterna än. Så. Jag slängde också in en länk för att, till en mer detaljerad statistik. Och där kan man ju se då att det är en användare som står för visserligen bara 93% av redigeringarna. Men för 97% av innehållet. Så att även om det har varit ganska många som varit in och petat, så har de gjort mindre redigeringar.
Ja, precis. Och den största av dem tror jag är en mall. Och en mall kan, är ganska mycket kilobyte per automatiskt.
Ja. Och sen så slängde jag in lite grann för skojs skull då, för att ha en liten så här, men hur relaterar det här till hur folk har läst den? Och om man går tillbaka då på den sista länken som finns i våra show notes, så har vi sidvisningsstatistiken från när den startade. Och då kan man se att i början så var det ju inte så många som läste den, och då var den ju inte speciellt lång heller. Men sen då, så från i början på 2019, då har det börjat trilla in folk på den här då. Och sen i november eller oktober, nej, kanske december, då tog det fart med sidvisningarna. Och då var ju den här redan under liksom full utveckling.
Ja, så
de flesta som har gått in och läst den här har ju fått sig en väldigt fullödig artikel till
livs. Ja, verkligen. Den är lockat läsare, får man ju säga. Så det har ju funnits ett behov, helt klart. Och den har ju också, som du säger, varit matig under hela den tiden som den har varit het då. Ja, bra jobbat. Det är imponerande arbete. Nu har inte jag kollat hur... det kan ju vara otroligt vinklat, det har jag ingen aning om. Men jag tycker, eller ingen aning ska jag inte säga, jag har ändå skummat. Jag tycker ändå det ser liksom bra ut. Visst, det är hans åsikter som presenteras, men artikeln handlar ju också om honom. Så att.
Och den är ju otroligt väl källbelagd. Det är 178 olika eller noter.
Ja, starkt jobbat.
Du låter se en artikel som på kort tid har gått från kort till väldigt, väldigt lång.
Och varit uppskattad och läst. Så det är toppen. Och sen så ska det fikas i Göteborg såklart. Eller det ska vara skrivstuga framförallt.
Det är kvinnliga huvudpersoner i Göteborg på tisdag. Och det är inte vilken vecka som helst, har vi förstått.
Nej, precis. Dels så fyller de 300 gånger. Alltså det 300 skrivstugan.
Och den sammanfaller med semmelfika.
Ja, just det. Bara en sån sak. Det är fettisdag. Och utbildningsradion är där och gör tv. Så det skulle bli intressant att se hur de ser ut, alla de där som sitter där och redigerar. Det vet man inte riktigt.
Tre goda ting i ett. Det kan man inte missa.
Nej, precis. Bara en sån sak.
Och sen på lördag så är det en inte någon vanlig sak, utan en lite ovanligare sak. Vi har Wikipedia-lördag i Robertsfors.
Ja, just det. Och det är John Andersson, som jag mycket väl vet vem det är. Men det är ett par veckor fram till dess, va? Eller nej, det är inte alls det. Det är egentligen efter nästa sändning, tror jag.
Det är efter nästa sändning, just det.
Men det gör ingenting. Jag tycker absolut att vi kan flagga för den.
Ja.
Och där bjuds man på fika till och med.
Till och med så?
Ja, det är inte en fika, utan det är ju en Wikipedia-lördag, som sagt.
Ja. Ja, annars är det bara, men annars är det 300 skrivstugejubileet i Göteborg som är nästa vecka.
Ja, precis.
Mm.
Ja, och sen har du också spelat in ett avsnitt, tror jag.
Jag har spelat in ett specialavsnitt till på engelska här. Vi hade ju ett förra veckan med Nicole Eber om strategin. Och vi pratade ju lite grann förut och hade i våra spaningar här om varumärket och brandingprojektet. Så jag hörde av mig till Zach McCune, som är brand director på Wikimedia Foundation och leder det här arbetet, och frågade, kan vi inte prata lite grann om det här? Och det gjorde vi i en halvtimme, och det tänkte jag släppa här till helgen.
Otroligt spännande, det ska jag absolut höra på. Och Zach McCune är han amerikan?
Det tror jag.
Anställd på Wikimedia Foundation då, förstås?
Ja. Sedan 4 år tillbaka, om jag minns rätt.
Och nu driver han det här projektet, eller?
Mm.
var det du sa. Ja.
Ja.
Mm. Ja, det ska bli jättespännande. Det ska jag verkligen höra. Och det var allt för den här veckan.
Det var allt för den här veckan. Eller ja, det kommer ju det här avsnittet i slutet på veckan. Så ni får en till god sak.
För det här programmet. Ja, precis. Mm. För avsnittet var vi klara. Och då ska vi tacka för oss.
Det gör vi. Och jag tackar dig också, Magnus, och er som lyssnar.
Ja, tack ska du ha. Och tack, Jan. Hej då.
Hej då.